Det går, alltså det är så häftigt när vi åker runt och om vi står någonstans med vagnen och de klipper häckarna där och så läser de, för vi har ju loggan nu äntligen. Det tog många år innan vi fick dit loggan på våran släpvagn och bil. Men nu är den där, så nu ringer de upp när vi har stått någonstans och de har sett hur en häck har blivit eller något. Det är rätt häftigt.
Idag har vi på firman och jag fått celebert besök från Östersund. En riktig företagshjälte här, Kicki Ögren. Alla Sveriges företagare har inte genomgått Handelshögskolan. Kickis företagarbakgrund är en annan. I många år levde hon med missbruk, var nedgången, hade fylleben. Kronofogden banka och barnen var omhändertagna. Men så bestämde sig Kicki på egen hand för att bli nykter. Och i samma veva startades den ekonomiska föreningen A-lagets allservice i Östersund. Företaget bildades av en grupp aktiva och före detta missbrukare. Firman fick heta detsamma som affärsidén, A-lagets allservice. De som var trötta på att sitta på bänken var välkomna att ta plats och börja jobba. 10 år senare prisas de och anses helt unika. Men först skrattade Östersundsborna åt detta ovanliga företag. En firma med de människorna. Vi kan väl hålla i högst en månad. Tji fick de. Välkommen till firman och jag, Kicki.
Tack ska du ha.
Men du växte upp från början i Karlstad, eller?
Jag är född i Östersund och uppväxt i Karlstad.
Ja.
Och så flyttade jag från Karlstad upp till Gäddede 84. Ja, samma dag som jag gick ur gymnasiet.
Just det. Och dina föräldrar skilde sig och du bodde med din pappa i Karlstad.
Från början.
Ja, just det. Och då, men då var du liksom gick gymnasiet och det funkade
allt
rätt bra.
Allt var okej då.
Ja.
Tills jag flyttade norröver.
Ja, och då ville du till din mamma och mormor,
mamma och
sådär.
Släkten där uppe.
Ja. Men vad hände då då?
Det eskalerade väl med alkoholet. Men det tyckte väl inte jag att det var någon större fara med. Det såg jag ju inte själv. Man drack mer och mer. Helgen blev vardagsdrickande också.
Ja, var det liksom en kultur som var sån, eller?
Det tycker jag. Det kändes som jag. Ja, alla drack väl.
Ja.
Alltså i ungdomarna.
Ja.
Man var ju ute på fest mest jämt. Ja. På den tiden så åkte vi ju mellan Norge och Sverige på danser också. Det var ju mycket danser runt om Gäddede som man turades ju om och köra runt där på olika platser.
Och Gäddede ligger vi precis vid norska gränsen.
Ja, 5 kilometer.
Just det. Ja, det var liksom, nu ska man inte vara fördomsfull, men fanns ett gränsbygdsliv där lite. Då, med...
Ja, det var väl lite så.
Mm.
Ja. Men såg man, jag såg väl inte det då, den där kom väl mer sen då.
Ja. Men så...
Jag fick ju barn där uppe, 2 stycken. Och separerade ju tidigt, så jag flyttade ifrån mina barn och gubben när de var 1 och 3, tror jag de var. Och det var då det började, mer och mer, med alkoholen.
Vi backar bandet lite, Kicki. Hur var skolan? Var du duktig i skolan?
Jag var inte så intresserad. Jag bara gick liksom. Du kan inte bara hoppa över gymnasiet, utan du måste ju gå någonting. Så det var ungefär som att man drog ett finger genom alla linjer som fanns då. Och jag hade väl inte så bra betyg heller för den delen. Men det lilla man hade att välja på då. Och då var det ekonomiska linjen. Den konsumentekonomisk 2-årig.
Plugga var inte det viktiga liksom?
Nej, jag ville börja jobba. Jag ville börja jobba.
Mm. Vad hade du velat jobba med då då?
Vad som helst. Jag hade väl lite det där. Jag åkte upp till min farmor och farfar på lov. Och min farmor jobbade på ett ställe som heter Garnklanen. Sålde garner då. Och där fick jag ju vara med här om min farmor. Det tyckte jag väl var lite roligt. Och så hjälpte jag till med, det var ju de som ägde garnklanen, de var även engagerade i andra företag där. Så då fick jag stå utanför kärnanhuset och sålde deras kläder.
Du gillade det där med kundkontakter och sånt lite?
Ja, servicegrejen har jag, ja.
Ja, det fanns ett sånt spår.
Mm.
Mm. Vad hände sen då, efter gymnasiet?
Det var då jag flyttade upp till ED då, 84. Samma dag som jag gick ur. Så stod min mamma där och väntade på mig. Så vi åkte upp, raka vägen upp till ED. Och då började jag jobba som att sätta plant åt SCA.
I skogen?
I skogen var det.
Ja.
Ja. Var väl där en period. Det var inte något långvarigt. Det var väl den säsongen då som det var. Sen fick jag jobb på Konsum. Fick fast anställning där och jobbade där.
Ja. Men det var väl bra?
Ja, det var roligt. Fick man ha hand om lite, äta varje grönsaker och mjölkkylen och ja, lite så.
Och kundkontakterna?
Ja, kundkontakterna fick jag även sitta i kassan där då.
Ja. Mm.
Sen så fick jag ju barn då, då. Det var ju första barnet. Och då började jag jobba på Forsgården heter det. Det är ett ålderdomshem.
Ja.
Och där var jag några år då. Men hon var liten. Och ja, jag hade ju även fått ett barn till då, ja. När jag var där på Forsgården så skulle jag gå en utbildning, en vårdbiträdesutbildning i Strömsund. Så var det. Och då åkte jag ner till Strömsund och där var det väl mer avslappnat. För vi hade påbörjat en husrenovering, jag och den dåvarande karen. Pappan till första barna där. Och den renoveringen var ganska jobbig, påfrestande. Så när jag skulle åka ner på vårdbiträdesutbildningen så var det väl mer avslappnat. Och då började mer att slinka iväg. Så jag separerade från den killen. Och flyttade till Strömsund.
Och lämnade barnen?
Lämnade barnen.
Var inte det svårt?
Det var svårt, så vi krigade väl en stund. För jag hade väl tänkt att ta med mig barnen. Men jag drack ju också, så att han fick ju reda på det. Så det var ju många grannar kanske som informerade då, pappan, vad jag höll på med i Strömsund. Så det där kriget fick jag ju lägga ner. Och min alkoholism vart väl mer och mer då.
Och du tänkte då att det var bäst för barnen att bo hos pappan då, eller?
Det måste jag ha tänkt, för det var väl inget liv att följa med mig.
Mm. Du satte barnens främsta på det viset i alla fall?
Ja, jag hade ju ingen jobb heller. Jag kunde ju inte försörja dem heller. Så. Nu bara inse fakta.
Ja. Har du någon tanke om varför du blev så såld på alkoholen?
Så här efteråt så började jag fundera på om det, för jag gjorde ju en utredning. Ja, ADHD-utredning. Och där, jag hade inte AD men jag hade HD.
Det är Holly Davidson eller?
Ja, om det kan ha varit, för jag tyckte väl alltid att jag kunde slappna av med alkoholen. Så det var väl redan uppe i gäddet. Man var ju full rulle hela tiden och irra runt, men när man fick lite alkohol i sig så kunde man ju faktiskt sitta still och vara lite lugn.
Ja. Var du sådär så du nästan var såld på första ölen liksom?
Kanske inte på en gång. Det jag tror det var när jag tog min första återställare.
Ja.
Som det var då det kajka iväg.
Ja. Mm. Och så då att det var en sån kultur där det var nästan inte skambelagt, utan det var många som levde på det sättet då, eller?
Ja, det jag tyckte det.
Ja. Mm. Det här med, jag tänker på det här med företagandet. Hade du, sen kom det ju att bli företagare. Hade du sådana drömmar när du var ung, liksom?
Man hade väl alltid någon liten dröm om att ha eget företag. Jag vet när jag bodde utanför Östersund en liten håla som Häggenås, utanför Häggenås. Så då gjorde jag en liten marknadsundersökning där och ville sätta upp en liten gatuköksvagn. Men då trodde inte Arbetsförmedlingen på mig riktigt. Då, så att, och pengarna fanns ju inte, så att det var ju bara att lägga ner.
Senare i Östersund, efter att du hade bott på olika orter och sådär, så då fick du barn igen. Och jag vet att du lämnade, de barnen lämnade du själv till familjehem, va?
Ja, ja. Socialen var ju till mig att prata med mig och menade på att det var ju lika bra att jag lämnade dem frivilligt, för då kunde jag lättare få tillbaka dem.
Ja.
Så då hamnade de i ett familjehem. För jag fick ju vara med och styra lite faktiskt. Att de inte, för de var ju tänkt att separera pojkarna. Men det vägrade jag. Det fick de inte göra. Då hade de ju åtminstone varann. Mm. Till slut så hittade de ju ett familjehem då söderöver. Utanför Svenstavik. Så då hamnade de där i många år.
Och då hade du lämnat, så att säga... Ja, du hade lämnat två barnkullar kan man ju säga då. Fyra barn. Och hur mådde du då? Eller hur blev det sen då?
Bedövningen. Jag bedövade mig mer och mer. Det var ju så.
De här åren när den sista kullen var lämnad. Och, du menar då bedövade du dig mer och mer. Vad hände då?
Jag drack ju mer och mer och till slut så började jag väl ta amfetamin också. Så det vart väl över på, och nu var det ju att balansera, och när det vart för mycket amfetamin så skulle man balansera med alkoholen då.
Men du hade lägenhet och sådär då?
Ja, jag hade ju det till 2002 tror jag. Sen vart jag ju bostadslös 3-4 år.
Då var det riktigt på botten liksom.
Ja, då var det illa.
Kuskade du runt hos kompisar då, eller hur?
Ja, akutboende. Ibland. Och så frågade jag folk om jag kunde få sova hos dem på soffan. Ibland någon trapp.
Men sen har jag förstått att du lyckades på egen hand bli nykter. Hur? Kan du berätta om det? Hur? Vad var det som hände som fick dig att sluta dricka?
Jag tror att det har varit under många... Det är inte bara en faktor det här tror jag, utan det är under lång tid. Min mamma bodde i Strömsund, så jag åkte flera gånger till henne om jag ville tända av liksom, och bli frisk på en liten stund. Men så fort jag nyktrade till så åkte jag ju därifrån och in till Östersund. Så hon var ju en stöttepelare och ringde ju ofta. Och så min dotter också var ju på med en hel del. Så jag tror att det yttre omständigheter och kroppen var väl inte i skick. Alltså jag söp ju så pass illa så jag förlorade ju bena.
Alltså svårt att gå?
Ja.
Eller?
Ja, det var mycket med kroppen. Den mådde inte så bra. Och sen var det ju, hade jag ju som tur att det var en man som ägde en fastighet 2 mil utanför Östersund Elit. Så han valde att hyra ut, han hade väl frågat flera stycken om han kunde prova att hyra ut sin lägenhet till mig. Så då fick jag göra det då. Och då tog jag den dåvarande killen jag hade då, ytterligare en missbrukare såklart. Så han följde med mig, så vi bodde i den där lägenheten ihop från början. Där var jag så dålig en sväng så att när jag hade nyktrat till en omgång så åkte jag på ett EP-anfall i soffan. Och då hade jag väl varit nykter i 4-5 dagar. Fick fram att ambulansen hade väl varit dit, men jag vägrade ju följa med, för jag fick ju fram att vi satt och drack och han skulle inte sitta och dricka upp min alkohol. Och då
du hallucinerade liksom?
Ja, det, och jag fick lite såna här konstigheter i den lägenheten. Så jag tror att det var många faktorer där som spelade in. Och han kastade ut till slut. Och kom midsommarafton 2000. 6 tror jag. Då pratade jag med min dotter. Då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle dricka då. Och då hade jag varit nykter i 3 månader innan. Då är jag på en fest med några bekanta. Eller fest ska jag inte. Vi var bara på en plats utanför, strax utanför Östersund. Och hade vi plockat med oss lite smått och gott så vi skulle äta då och dricka lite gott och ute. Och då hör jag på min dotters röst att hon blir så himla, himla besviken. Mamma, du... För då hade jag väl sagt det att nej, men jag ska inte dricka något mer nu. Den där har hon ju hört förut, så att det där trodde hon ju inte ett skit på. Men jag hade faktiskt ett piller hemma efter mitt ex. Jag vet fortfarande idag inte vad det var för någonting. Jag delade på det där pillret. När jag vaknade på morgonen så tog jag halva pillret och sov bort min bakfylla. I vanliga fall hade jag druckit vidare. För jag tycker inte om att vara bakis.
Nej.
Så då fortsatte jag ju alltid dagen efter.
Mm.
Men i detta fall så hade jag ju det där pillret att tacka för att då sov jag bort det. Och då tog jag nästa, när jag vaknade nästa kommande stund då.
Mm.
Och sen dess har jag inte druckit.
Mm.
Mm.
Och det var liksom bet nästan när din dotter sa så där om
ja, missarna. Det kan ha varit något som, alltså, som jag säger, det är flera faktorer. Jag tror inte bara en, det är min hälsa, det är mamma, det är barna. Och så märkte jag att det inte var så bra i familjehemmet heller. Just då visade det sig att det dracks i det familjehemmet mina pojkar var. Mannen i det familjehemmet drack och det visste inte socialtjänsten om. Och jag bad dem åka dit utan att tala om att de kom. Men det, så kunde de ju inte göra, menar de på. Men då var det fler runt omkring barnen som reagerade. Så där kan det också spela in att man tog in det.
Mm. Och hyresvärden som trodde på dig.
Trodde på mig, ja.
Mm.
Så nog är det många faktorer, inte bara en.
Nej. Tillräckligt många för att du skulle palla och resa dig då.
Mm.
Och brytpunkten var ju inne i Östersund.
Mm.
Vad gjorde man där?
Ja, det har jag funderat på. Vad 17 gjorde vi där? Jag kommer ihåg, vi satt och spelade biljard. Jag lärde mig att sticka där. Det var väl meningen att man skulle ut på olika jobb och så. Han som höll i det där tog väl emot jobb om man skulle ut på någonting. Men alltså jag, ärligt så kommer jag inte ihåg. Mer än att jag lärde mig att sticka där och spela biljard. Och det var ju som, man ska hålla sig nykter. Jag försökte börja ta körkort igen, för jag har varit av med körkortet såklart. Så jag började plugga det då, när jag var där.
Men i den vevan så har jag förstått att brytpunkten och den här värmestugan skulle stängas. Kommunen skulle inte ha det längre. Och då fanns det förslag på om någon kunde ta över det här. Och då bildades det en ekonomisk förening. Var det så?
Den bildades, vad jag har efterforskat lite grann, för jag var ju inte med från start. Det var nog någon som höll i själva brytpunkten. Chefen över honom som hade ett förslag om att åka till Kramfors på ett studiebesök där det var något likvärdigt som A-lagets all service. Och sen var det så många av dem som satt på brytpunkten som hade så mycket kunskaper och som de kunde ha användning för, hade de kommit på. Och då startades A-lagets all service. Idén då.
Som skulle vara precis så som det lät.
Mm.
A-lagets allservice.
Mm.
När fick du höra talas om det här första gången?
Ja, det var ju då. Alltså jag hörde ju talas om det. Och de ville ju ha in mig direkt där som sekreterare. Och ja. Men jag hade lite annat för mig. Jag ville bygga upp min kropp. För jag mådde inte så bra i den. Så jag började ju träna och tog hand om den först. Jag tyckte jag skulle vara lite mer i fokus på mig själv.
Uh-huh.
Så jag höll mig lite på ytterkant. Mm. En tid, lite över ett år innan jag kom in.
Och sen kom du dit, i den här nybildade föreningen. Vad var det för förening då? Vad gjorde de alltså?
De utförde trädgårdsarbeten, klippte gräsmattor, häckar, transporter, skottade snö.
De hade redan fått lite jobb sådär?
Ja, de utförde jobb ganska
Var fick de jobben ifrån?
Jag skulle tro att det gick genom, från mun till mun där. Och att de kanske delade ut någon blad ifrån början.
Lustigt, alltså det är konstigt. Jag var i Östersund ungefär vid den här tiden.
Jaha.
Och såg någon lapp om det här, att föreningen skulle... Jag har en sån här mystisk minne av det här. Att
jaha.
Ni skulle bilda. Och jag tyckte det lät så spännande med det här nya ekonomiska föreningen. Som hette A-lagets allservice. Det var så...
För jag vet när de skulle bilda namnet där så sa ena killen, ja men jag tycker vi ska heta A-lagets allservice. Och jag tänkte, men herregud, det kan ju aldrig gå vägen. Det kommer ju aldrig funka. Och de höll stenhårt på det där till slut. Och jag tänkte, jag måste nog hjälpa till att hitta ett annat namn. Nej, och de stod fast vid det där namnet och det tyckte jag var skithäftigt sen.
Ja, nu tycker du det är bra.
Ja, man står för vad man är.
Mm.
Ja.
Och också när det är mun-mot-mun-metoden, det blir en slags... Man kan klippa sitt gräs på olika sätt, men ett sätt är att anlita A-lagets allservice.
Ja.
Och det har Östersundsborna lärt sig då.
Ja. Det går, alltså det är så häftigt när vi åker runt och om vi står någonstans med vagnen och de klipper häckarna där och så läser de, för vi har ju loggan nu äntligen. Det tog många år innan vi fick dit loggan på våran släpvagn och bil. Men nu är den där, så nu ringer de upp när vi har stått någonstans och de har sett hur en häck har blivit eller något. Det är rätt häftigt.
Ja. Jag hoppar tillbaka lite. Minns du när du kom till A-laget första gången, hur det såg ut då?
Ja, det var ju uppe på gamla brytpunkten i ena ändan av huset.
Vad gjorde de?
Ja, där hade vi kontor då och fikarum då. Och sen så hade vi snicken då, fick vi ju tillgång till snicken då. Så där fick ju de som kunde snickra då. Och så resten åkte ut på jobb.
Mm. Hur fick ni jobben, sa du?
Om det var genom mun mot mun eller det kunde ju även vara att man delade ut blad.
Men ni hade också uppdrag av kommunen, va, eller?
Ja.
Redan från början där, hade ni det?
Det kom också in, ja. Nu kommer jag inte ihåg ut pass tidigt, men jag tror att det kom också in väldigt tidigt. Eftersom att kommunen visste ju att vi fanns, liksom.
Vad kunde det vara för uppdrag?
Transporter. Jag kommer ihåg en våg som transporterades hela tiden runt. En tung våg.
Vad skulle man väga med den?
Ja. Måste ha varit människan. Nej, det har varit mycket alltså, grejer som ska kastas. Många ålderdomshem som vi har åkt runt och kastat grejer. Det har varit en stor omsättning av att kasta grejer.
Men har det blivit så i Östersund att kommunen vet att när det är lite enklare jobb eller småflyttar och sånt, då ringer man A-laget?
Ja, en hel del sådana har vi fått på kommun.
Ja.
Ja.
Vad kan det mer vara för jobb ni har, när de här kommunala jobben?
Montera upp en hylla.
Ja.
Flytta möbler mellan en våning till en annan.
Ja.
Ja. Flytta kontorsgrejer. Ja.
Rena flyttar också, lägenhetsflyttar.
Ja.
Och socialen till exempel, eller äldrevården och sånt.
Blandat.
Ja. Mm. Men är det så känt i Östersund liksom, för kommunaltjänstemän och andra att det är en självklarhet, man ringer till A-laget?
Nej, det tror jag inte det är en självklarhet, utan det är väl de som känner till oss som gör så. Men det är ju inte en självklarhet runt hela Östersunds kommun, eller?
Och det är individer i kommunen som supportar och tänker så här, eller?
Ja, de som känner till oss.
Ja, just det. Mm.
Jag har ju varit på socialtjänsten och lagt ut en massa lappar också.
Och det går napp då?
Nej, jag vet inte om det var så mycket napp. Men, ja.
Men så har ni också fått fasta uppdrag med åren, va? Med bostadsrättsföreningar och sådär?
Ja, det har väl varit fler. Nu har vi bara en bostadsrättsförening som vi sköter om. Som vårat skötebarn. Och skottar snö och... Klippa häckar och gräsmattorna.
Uh-huh.
Mm. Hade lite rolig grej jag ringde till. Min gubbe skulle göra en julinställning nu när vi skulle åka ner.
Mm.
Och så hade vi stora problem att få tag i någon som kunde göra den där julinställningen. Så vi ringde runt hela Östersund. Men så kom jag på mitt i alltihopa. Herregud, det där företaget jag som vill skotta snö hos. Så jag ringer upp den och så säger hej, det är Kiki på A-lagets allservice. Jag tänkte, är du intresserad av att köpa jultidningar? Och han blir jättetyst i telefonen. Och så börjar jag asgarva och så här, ja, jag hade ju 50% chans att det var fel. Jag tänkte, kan du göra julinställning? Ja. Det kunde han inte, vara för mycket. Men då sa, men du, när jag ändå har det på tråden, skottar ni snö än?
Ja.
Ja, det är bara att ringa. Så kan man också ragga kunder.
Ja, just det. Ja, precis. Men du, Kiki, jag har förstått att ditt uppdrag hos A-lag blev ganska snart att hålla på med bokföringen.
Ja, det var väl det jag skulle. Det var väl den grejen jag skulle syssla med.
Hur kom det sig att du, varför, att just du skulle hålla på med bokföring?
Jag har väl allt. Det tyckte jag var lite intressant. Jag sa, jag sköter kontoret, för det tycker jag låter lite roligt. Det lät lite lagom syssla för mig. Ja.
Men har du ett sånt ordningssinne?
Skapligt.
Ja.
Det tycker jag nog.
Mm.
Men det var väldigt mycket att sortera i huvudet.
Ja. Det var inte ordning från början då, eller?
Nej, men det har ju blivit mer och mer grejer med tiden.
Vad är det för grejer?
Ja, men många grejer man ska hålla ordning på. Liksom. Du ska skriva till pensionsvalet och in med lönerna där. Och det, är liksom, det är inte bara ett ställe man ska hålla koll på.
Arbetsgivardeklarationer?
Ja, precis.
Varje månad?
Ja. Momsen?
Momsen, ja.
Sköter man inte det, då får man inga lönebedragare.
Försäkringar?
Ja. Ja, det är många bitar faktiskt.
Allt det här har du fått sköta och lära dig då?
Jag har lärt mig eftersom.
Mm. Och så bokföringen som görs i datorn numera.
Ja. Men jag har ju tur, jag har ju Arne, min favorit, som har varit med sedan start. Arne Lund. Han är ju bäst.
Ja, jag har förstått det. Arne var spindeln i nätet, han har du sagt, va?
Ja, han är spindeln i nätet. Det har alltid varit han som har skött hela rulliansen i A-laget.
Han var en av de första.
Mm. Han var med och startade upp det.
Mm.
Men han blev sjuk då för 2 år sedan. Så han var tvungen att... Han åkte på en hjärtoperation. Så var det så mycket komplikationer runt omkring det. Och fortfarande är det. De har ju fortfarande inte fått någon ordning på han.
Mm.
Så han bor ju lite... Han får vara där och så bokför jag. Och så åker jag till han så bokför han ytterligare en gång. Det är väl enda företaget i världen som gör så. Dubbelbokföring.
Ja,
ja.
Men
då håller han sysselsatt. Han tycker om siffror, han tycker om att räkna.
Ja.
Och då får han göra det.
Ja. Och ni hjälps åt.
Ja, vi har alltid stöttat varandra.
Som jag fattat det så är det ni som aldrig har släppt greppet. Det är du, Arne.
Och så genom alla åren. Lillan också.
Och Lillan också. Mm. Vad gör Lillan då?
Lillan var vår revisor ända tills alldeles nyss när Pelle Persson på Companion, jag frågade han om han ville vara det, för Lillan ville komma in i styrelsen istället.
Ah.
Hon tyckte hon var lite tråkigt att vara revisor, så då vill hon byta.
Mm.
Ja, så då är hon med i styrelsen, så det är hon och Arne och jag.
Mm.
Och så Pelle är revisorn då.
Vilken betydelse har det funnits, har det varit, tror du, att ni, du och Arne hela tiden har funnits där?
Det är en trygghet, tror jag.
Hade A-laget funnits utan er?
Jag har svårt att tro det. Det höll ju på att barka iväg en omgång.
Vad hände då?
Då gick både jag och Arne, det var lite konflikter och de skulle ta över. Och de ville in och i ekonomin och styra och ställa och... Till slut så, det Arne kommer ihåg, för vi pratade om det för inte så länge sedan. Och då, vi tror att det var Lillan som ringer upp oss, för vi har backat då i 2 par veckor. Och då sa hon att nej, men nu måste vi träffas och höra om A-laget ska vara eller om det ska läggas ner. Eftersom hon var revisor. Så det var ett möte och då kom vi ju tillbaka då, igen.
Det var liksom statskupp på gång i A-laget.
Mm.
Hur länge sedan var det här?
Åh, det var en bra fråga, hörru du. Det är bra många år sedan.
Mm.
Mm.
Men det är också, är inte det lite vackert i ekonomiska föreningar? Det är en medlem, en röst. Det kan bli statskuppen.
Vad som helst kan hända.
Ja, det är som, det är inte en människa som bestämmer. Utan allt kan hända.
Ja. Och sen, som, alltså, vi tyckte det var mycket piller och skit. Det var väl det vi reagerade på, att det var mycket.
Alla var inte helt nyktra?
Nej, alla kändes inte helt hundra. Och där har ju vi stått hela tiden helt hundra.
Mm.
Bägge två. Och Lillan har ju också varit en jättestöttning i det här. Så vi har ju som stöttat varann, vi tre.
För ni, nu, det är ju många perioder och sådär runt Östersund som kan jobba med er. Och människor som är hemlösa, bor tillfälligt på akutboendet och så. Men hur försäkrar ni er att man kan inte vara full ute på jobb alltså?
Nej, när man kommer på morgonen, då får man ju blåsa. Alla blåser. Även vi som har varit nykter i alla år. Mm. Alla blåser.
Mm.
Och misstänker vi att någon är drogpåverkad, så får de ju lämna urinprov.
Mm. Ni har liksom utvecklat en metodik, va, kan man säga.
Mm.
För hur man får det här att funka.
Mm.
Men så personalstyrkan, den förändras hela tiden. Men jobben funkar och ni levererar i tid.
Ja, skapligt. Ibland ringer ju kunderna. Du sa ju att ni skulle komma vecka då och då. Och ni har fortfarande inte kommit. Tyvärr, sjukdomsbortfall. Vädrets gudar är inte med oss. Ja.
Har de förståelse då?
Ja, många. Om man väl bara hör av sig, eller om man tar dem som det är, så brukar det lösa sig bra.
Mm. Men ni har också... hur löser ni det om... hur löser ni om alla ligger för ankar och ingen kan jobba en vecka?
Arne hade det ju så. Han kunde komma på jobbet på morgon, åker från Lit, och så kommer ingen. Och han har ingen körkort, så han kunde ju inte göra någonting. Det var ju bara helt gillar. Men han har alltid varit kamlung, så han har alltid liksom... det är bara gilla läge. Vad ska man göra?
Det kommer någon, eller hur gör man då?
Vadå?
Ja, hur gör man då om det inte finns någon?
Nej, men det är ju, man kan ju inte göra någonting. Det är ju bara så. Det är ju bara att ringa kunderna och tala om som det är. För ändå så vet ju kunden om vilka vi är.
Mm.
Just nu är det ett väldigt stabilt gäng som är där.
Aha.
Ja, det här året har varit ett riktigt bra år.
Vad kul.
Ja. Även om det är någon som har fallit för droger så har jag några stabila som är där.
Och som kommer ofta?
Man kommer mest varenda då.
Hur får de lön då?
De är lönebidragare. Och, vad heter det här då?
Ja, så ni har flera lönebidragsanställda?
Mm. Och sen har vi något sådant nystartsjobb eller vad det
är. Ja, sådant här som Arbetsförmedlingen har då. Men ni har väl samarbete med akutboendet också, har jag förstått?
Ja, alltså det är ju ett speciellt boende även där nere. Det är ju inte bara akutboende, utan det är olika steg av boende.
Mm.
Och då har de kanske tyckt att men nu har den här killen eller tjejen varit drogfri en längre tid. Kanske ska prova uppe på A-laget.
Och då kan de hänvisa någon till
det? Kan de hänvisa upp till oss. Så det är ju något som har kommit upp. En har vi nu, han har varit hänvisad därifrån. Han har vi hjälpt med körkorten nu, så han ska ta körkorten nu. Han kör upp på tisdag till veckan, det är så häftigt. Så Arbetsförmedlingen träffade jag igår innan jag åkte hit och skrev på papper så han får anställning den 1/12.
Det var väl din dröm att få fler med körkort?
Ja.
Hur många anställda är det nu på A-laget?
Det är väl 5 anställda.
Mm.
Mm. Men vi är väl 10 sammanlagt då. Ja, med styrelsen och revisorn.
Ja. Men nu är det en ganska fast styrka just nu då?
Mm.
Mer än vad det har varit tidigare nästan?
Ja, aldrig varit så bra.
Tänk vad märkligt, va?
Ja, vi hade ju mycket möten och så, och då sa vi, men lägger vi korten på bordet och säger allting här nu vid här mötet, och så går vi inte bakom ryggen. Han är inte mer än ut på trappen, vet du, och så börjar tisslas och tasslas. Något sånt känner man inte nu.
Nej. Har det funnits tider när ni nästan hade velat ge upp, du och Arne?
Ja. Så mycket bråk och käbbel och avundsjuka. Och, som barnnivå, ska du ha, ska jag ha. Och det man har försökt liksom få fram det är att alla individer är olika. Du är på ett plan, en annan kanske inte har kommit så långt, har behov av något annat. Men det var som svårt att få in att man är på olika nivåer. Ja. Alla ska ha lika.
Är det inte? För då var ni liksom ledare. Var det inte svårt att vara ledare i en ekonomisk förening så här?
Det är ju Arne som har dragit liksom värsta strået från början. Mm. Men nu har jag hjälpt till här nu medan han har varit sjuk här och fortfarande här.
Jag hörde med Pelle Persson som är revisor. Mm. Han säger, Kicke är bra på att ta folk och yeah. Hon håller kvalitetsmedvetandet.
Det har
A-laget behövt i alla år.
Det var gulligt av honom. Det var så roligt att ringa upp honom och fråga, hör du, vi funderar på revisor. Kan du vara det åt oss? Absolut. Det var inga problem.
Och Pelle Persson då, som vi pratar om nu, som är chef för Companion i Jämtland. Mm, ja. Så han är ju också en som inte har släppt greppet. Nej. Som har funnits i kulisserna i alla fall, genom alla år.
Jo, han hörde ju av sig då under coronan innan där och undrar om han kunde hjälpa till på något vis. Men det är inte så mycket att göra liksom. Vad ska man göra? Vi sökte ju från staten i alla fall så vi fick hjälp. Vi slapp att betala. Eller vi fick ju låna pengar från staten för att betala arbetsgivaravgifter och moms.
Jaha, när det var som värst här under corona. Ja.
Men för han vill väl hjälpa till på något vis, han då, Pelle. Men jag visste inte riktigt vad han skulle hjälpa till med. Men det var ju snällt av att han frågade i alla fall.
Mm. Mm. Men var det du som fick söka de här statliga medlen?
Ja.
Aj. Mm. Skitsvårt, säger de att det fyller i sånt där. Jag
undrar om kanske Lillan var med på ett hörn. Jag kommer inte riktigt ihåg, men fan jag satt med det där själv. Men det kan ha varit hon då.
Men då fick ni lite backning där från staten, när det var som värst. Mm. Ja, hur var det under corona?
Ja, det var lite jobbigt, för vi kom ju inte in på ålderdomshemmen, för vi har ju haft ganska många sådana.
Just det. Men snö hade ni väl under corona?
Ja, vi hade snö.
Så det fanns att skotta?
Det fanns att skotta. Och så kom jag på en grej till. Vi sökte faktiskt ur en stiftelse. Så då sökte vi pengar för hyran förra, när det var coronan här. Och vi fick det. Det enda pengar vi någonsin har fått.
Vem sökte de pengarna?
Jag och Lillan.
Ja, ni är grymma ju. Fan, ni är, så, är du inte stolt, Kicki, alltså?
Jo.
Ni har fått den här grejen att funka i mer än 10 år.
Ja, det är fantastiskt.
Och ni har inte släppt greppet. Nej. Ni finns där hela tiden.
Ja, vi har stöttat varann. Vi har verkligen funnits där för varann.
Mm. Och ni har fått ganska lite uppmärksamhet egentligen genom åren.
Ja, det är inte något storsvärt, inte.
Nej, det är några få tidningsartiklar om er. Mm. Vad har A-laget betytt för dig, Kicki?
Mycket. Min drogfrihet. Den har ju stärkt mig på många plan. Jag har ju fått lärt mig jättemycket olika saker.
Hur hade ditt liv varit utan A-laget?
Ja, det har jag inte funderat på riktigt. Men det hade nog varit ganska tomt. Det har det varit. Man fyller väl någon funktion där.
Mm. Nu bor du 23 mil ifrån A-laget och Östersund. Du bor i Gäddede.
Mm.
Men ändå kan du inte släppa det helt.
Det är som skötebarnet. Ja, jag ska väl backa lite grann nu. För när den här killen har tagit körkort så kommer jag ju bli mer hemma. Ja. Det blir väl lite mer det jag är tänkt att ska göra. Det är väl att sköta papperna.
Lite mer volontär sådär.
Ja, jag har ju liksom inte kropp att hålla på ute så. Utan det är chaufför kan jag vara. Och ja, sköta papperna.
Och det kan ni göra hemifrån?
Det
du
kan jag göra hemifrån. Så killarna får ta lite mer ansvar. Det är bra för dem.
Ja, bra.
Man kan åka in var 14:e dag kanske och säga hej. Och plocka med sig papper då.
Skulle du vilja ha den rollen?
Göra så?
Ja.
Ja, lite mer.
Mm.
lite mer så. Jag har väl någon mer dröm om mitt liv.
Mm.
Där jag håller på lite mer med naturens innehåll.
Ja, ja. Och vara mera i gädde är det verkligen.
Ja, lära mig lite mer om skogen och göra salver och grejer.
Jaha, du har sådana drömmar. Starta nytt företag.
Nej, det tror jag inte. På hobbynivå.
Ja. Att få ta tillvara på den fina naturen.
Ja, det är så mycket häftigt i naturen. Göra saft på skumma grejer. Rallarosaft eller maskros. Saft eller, ja.
Fanns det sånt när du var barn? Gjorde de sånt?
Inte vad jag kommer ihåg.
Nej. Det där har du utvecklat själv då?
Ja, jag har hållit på lite.
Uh-huh.
Gör min egen deodorant. Och,
wow, hur gör du den?
Det är med lite bikarbonat och lite majsmjöl och det är lite, ja, kucklimuck. Ja.
Har det inte varit svårt att upprätthålla A-laget som en arbetsplats? Blir det inte ett hängställe istället när man öppnar en sån här grej?
Nej, det tycker jag inte. Vi ligger så pass på sidan av. Alltså mot själva city. Det är ju en kilometer upp till oss.
Har det varit bra det?
Ja, det tycker jag. Samtidigt som det har varit dåligt kan jag ju säga. För vi har haft nu på sista åren har vi tyvärr haft en del inbrott och skadegörelse. Mm. För ovanför oss så har vi ett boende för missbrukare också. Där kan man komma och vara påverkad och bo. Men man får inte ta med sig någonting in på boende, där de bor. Då. Och då håller de till utanför oss och sitter och dricker i och för sig. Och då, ja, det har blivit lite sämre.
Samarbetar ni med det boendet på något vis?
Nej, det kan jag inte påstå. Inte så.
Tillbaka till det här. Du sa att Arne var den viktiga spindeln i nätet. Vilka roller hade ni under uppbyggnaden?
Arne, han tog emot jobberna. Och han planerade jobberna. Och han var med ute. Och jag satt med pappren. Ja.
Mm. Mm. Och Lillan?
Lillan var revisor. Hon var ju med från början, ja. Och sen så hade vi ju värmestugan, vet du.
Och värmestugan var ett café, va?
Ja, dit fick man komma då och duscha om man behövde det. Och,
som och då, ni drev då?
Ja, under ett par års tid. Från 2010 tror jag, till 12 någonstans. Då hade vi två personal där.
Ni har ju liksom drivit olika saker då, men den gemensamma nämnaren har ju hela tiden varit att skapa jobb åt människor som har haft missbruksproblem.
Mm.
Oavsett lite vad det är. Det kan skifta. Mm. Men företagets syfte är att människor som nästan är uträknade från arbetsmarknaden ska kunna få jobb.
Mm. Om man vill någonting. För det har ju varit lite si och så med folk som har kommit och gått också. Man har kommit dit påverkad. Och, alltså, det här har ju utvecklats med tiden, hur så bra som det är idag. Man har ju hittat sätt på vägen som har gjort att det är som det är idag.
Ni har liksom utvecklat en metodik,
ja,
som funkar.
Eftersom, ja, vi har sagt det att vi kan inte ta vi måste känna i gruppen framförallt att den personen som kommer dit, man kan få komma dit och provjobba först så att man känner att det funkar i gruppen med människan. Kanske inte överhuvudtaget tycker om att vara med oss. Och vi kanske inte klarar av att ha den på grund av olika orsaker.
Mm. Och ni har varit med om när det nästan blir statskupp och alla flyger.
Ja,
ut.
Det är jag. Och sen hade vi nu sist så var det en som var in. Och då vi har ju nämligen satt upp kameror nu.
Mm.
För vi har varit av med både bil och kassaskåp en omgång.
Mm.
Och nästa omgång, då, det är ju inte så länge sedan, det kanske ett par månader sedan. Så då var vi av med telefon och datorn.
Mm.
Och då ser vi till slut vem det är som är inne. Och den killen kommer in till oss och fikar med oss. Och tittar på kameran och vi säger, men det är ju inte du i alla fall. Men så visar det sig att det är den här killen. För det vi ser då, det är ju nattkameran som har slagit in. Så det är en annan färg på saker och ting. Så när vi går tillbaka i tiden, Då ser vi ju hur den här killen går från utsidan in.
Har han kameror inne i lokalen alltså? Mm. Har det varit tvunget att ha det?
Ja, när det har hänt så mycket.
Ni har lärt er the hard way.
Ja, tråkigt, men så är det.
Mm. Om man är försiktig med att ge helt fasta anställningar direkt och sånt.
Ja, vi vill nog känna oss för först.
Mm.
För den här killen har ju också jobbat hos oss.
Mm.
För vi hade ju lite frivårdare också där. Mm. Någon som gick på frivården.
Någon med fotboll och lite sådär.
Mm. Det är länge sedan nu, men vi har haft sådana också som har fått möjlighet att vara hos oss.
Mm.
Och den här killen var ju en.
Idag bor du i Gäddede, Kiki. Mm. Och du har, ja, stämmer det att du har återfunnit din ungdomskärlek?
Ja, den var lite rolig. Ja, faktiskt. Vi var ihop när jag var 15-16 år.
Och nu träffades ni igen?
Ja, 35 år senare.
Och bor ihop?
Och bor ihop. Så jag har fått han att flytta från Enköping upp. Fast wow. han har ju haft gård där i alla år. Det är ju släktgård. Ah. Så han blev nog glad att få komma dit. För han känns mer som han ska stå i den miljön än nere i en verkstad i Stockholm.
Hade du kontakt med honom under alla år?
Nej. Jag och min kusin var dit och hälsa på nere på gården där när vi visste att han var där. Så.
Han fanns i huvudet?
Ja.
Han lite, fanns i tankarna?
Ja, lite sådär. Ja. Det vore roligt att träffa honom och höra hur det är. Och då hade han ju skilt sig. Så. Mm. Ja.
Bor ni på gården där nu?
Mm.
Och så har jag förstått att du lagar söndagmiddag till barnen numera.
Söndagmiddag till barnen? Nej.
Eller du har kontakt med barnen?
Jag har kontakt med alla mina barn.
Mm.
Och jag tycker den är bra.
Mm. Var det svårt att reparera det här?
Det har tagit tid. Och det måste ju få ta sin tid. Min äldsta, när hon fick sin son, då fick hon ett riktigt utbrott på mig. Så läste lusen av mig. Hon fick ut alla sina känslor. Hon gjorde det jättebra. De andra tre har väl inte fått sådana utbrott. Hon fick ur sig sin ilska. Och jag blev jätteledsen. Men det var ju befogat allting de sa liksom. Så jag blev så ledsen så jag tänkte, nej men det är ju lika bra att super igen. Vad är det för mening? Tanken kom i tanke, men det hände inget mer. Men efteråt så förstår jag ju också att hon blev ju sviken, hon blev ju lämnad. Jag övergav ju. Så det är klart att jag ska ha min lilla dust.
Mm.
Och nu idag har vi ju det bra. Jag träffar mina barnbarn och vi har jättebra kontakt.
Har du barnbarn också?
Ja, jag har två med henne som är äldst. Och sen har jag fått ytterligare ett barnbarn nu alldeles nyligen som var på dop för 2 helger sedan.
Ah.
Eller förra söndagen. Mm. Minsta då, på 3 månader med min minste son.
Men det där är ju ganska hoppfullt att fast man kanske inte var den bästa föräldern så går det att reparera i någon mån i alla fall.
Mm.
De kan förstå och det går att återfå kontakt.
Ja, jag kommer nu när du säger så där så var ju jag på behandlingshem på Drottningens källa, sa jag.
Mm.
Och då sa hon som var delägare där att jag tror att eran familj att kommer gå ganska bra med den för det, du är så bra på att prata om det som har varit med dig och ditt liv. Du lägger korten på bordet och du säger som det är liksom. Du hymlar inte om saker och ting. Så hon trodde att det skulle vända med min dotter. Tyvärr har ju min son, den minsta, varit på glid bra många år.
Mm.
Men vi ger inte upp hoppet om honom heller.
Nej, kunde du så kan han.
Kunde jag så kan han, ja.
Ja. Nu har i helgen så pratade Magdalena Andersson, Socialdemokraternas nya partiledare, om att ingen ska få ekonomiskt bistånd utan att göra en arbetsinsats. Hon vill ha det så. Mm. Det betyder ju om alla som lever på SOS ska göra en arbetsinsats. Det här är många människor med missbruk och annat. Plötsligt sitter ni med trumfkort. Ni vet hur det kan gå till. Mm. Har du tänkt så?
Nej.
Är det bra tror du att man kräver av människor som ska få ekonomiskt bistånd att de gör en arbetsinsats?
Ja, det tycker jag. Faktiskt. Det är bra för människan att göra någonting och känna sig behövd.
Mm.
Att gå och bara slå dank, det gör människan sjuk.
Kan du tänka så med ditt eget liv också när du tittar tillbaka?
Ja, alltså jag fick ju inga pengar. Vad jag kommer ihåg, alltså det här har ju etsat sig fast i mitt huvud. Och därför får jag inte ihop det här riktigt nu. Jag fick ju ingen, alla hade ju rätt till matpeng när man gick på socialbidrag. Och vad jag kommer ihåg så var att jag var tvungen att göra någonting för att få den där pengen. Det var inte bara få den liksom. Men jag kan ju ha fått det där om bakfoten.
När var det här?
Ja, det var ju alltså innan 2006 då.
Mm.
Jag tror nog på att man ska ha någon form av sysselsättning.
För i Stockholm så var det krav att alla som skulle bo på stadens akutboenden var tvungna att göra en arbetsinsats. Det kunde vara refsa löv eller tömma latrin eller tömma papperskorgar, sköta tvätt. Det var krav fram till 70-80-talet någonting.
Mm.
Sen så, och då uppmärksammas det som slaveri, att man skulle tvinga människor att arbeta. Men idag kan jag möta människor bland de hemlösa i Stockholm som bor på akutboende och som tänker att det där var nästan bättre.
För ja.
Enda uppdraget nu är att knarka och supa.
Ja, det är ju inte sunt. Det är väl klart att det är bra att ha någonting att göra. Människan är ju inte skapt för att inte göra något.
För det här är ju en grupp. De aktiva missbrukarna är ju en grupp som både Arbetsförmedlingen och socialen har räknat ut liksom från arbetsmarknaden. Man räknar inte med att de människorna ska kunna arbeta. Men ni har ju visat att det går visst.
Mm. Det är klart det går att arbeta. Och jag tror alla människor mår bra. Alltså om man inte är svårt sjuk då, vill säga. Men det gör ju sig själv då.
Mm.
Men när man är, om man funkar.
Ni har kämpat på ganska fördolt. Inte så mycket tidningsartiklar om en blygsam hemsida och sånt. Men nu har ni fått pris. Det var flera nominerade till att vinna priset Årets arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. Och ni vann den. Hur känns det att få pris?
Det var häftigt. Jag måste ju säga att när hon pratade om oss där så tog rann tårarna. Jag tyckte det var skitrörande faktiskt.
Mm.
Inte för att jag vet vad du kommer göra med oss, men just att man ändå har blivit sedd.
Nu börjar människor få upp ögonen för att ni har knäckt koden för någonting som är viktigt och som kommer behövas mer av i Sverige. Den här sortens socialt företag för den här gruppen människor. Vad ska du göra idag efter det här, efter poddintervjun?
Ja, då ska jag ju åka till Globen, kommunhuset där och träffa lite socialchefer. Det blir ett spännande möte.
De är intresserade av
Hur vi funkar.
Ja. Stockholm är intresserade av vad ni har gjort i Östersund.
Ja, det är lite häftigt.
Mm. Ska du bli konsult, Kiki?
Det är väl klart det.
Ja. Ja. Tack, Kiki Ögren. Fantastiskt att du kom hit. Att vi fick träffa dig.
Tack själv.